A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är väldigt speciella för oss. Jag är så taggad.
Jag med.
Vi ska prata om, båda har yxmord.
Precis.
Och båda hänt i Skåne.
Jajamän.
Och båda är oss ganska nära.
Det får man ju verkligen säga.
Ja. Så spännande.
Jag har valt att byta ut namnen i min historia. Namnen på offren och gärningsman är de rätta namnen. Men inte de runt omkring.
Och jag har ju gjort lite likadant. Offret och gärningsmannen har samma namn. Söker man på detta som jag kommer prata om så kommer man hitta vad de heter. Men däremot barnen och vittnen och sånt nämner jag inte vid namn.
Det är lika bra.
Jag ska prata om yxmordet i Hjärup i Skåne. Det jag ska berätta om har hänt i min pojkväns barndomshem.
Jag är ju uppväxt precis jämte Hjärup i en liten håla som heter Åkarp. Mm. Det är cykelavstånd däremellan.
Mm. Ja, det är liksom ett litet villaområde, liksom, Hjärup då. Hans föräldrar har bott i det här huset i 30 år innan de valde att sälja 2010 till den här familjen som jag ska prata om. Så min pojkvän bodde alltså i detta huset tills han var 19 år. Och sen flyttade de till ett annat hus och han flyttade hit till Halmstad och så. Jag har ju vetat om detta så jag träffade min pojkvän och alltså jag tycker det är så sjukt att detta har hänt där han har levt hela sitt liv liksom. På Via Free så finns det en dokumentär som heter En mördares bekännelse. Och den handlar om detta fallet som jag ska prata om idag. Jag har ju såklart tvingat honom att vi ska åka och titta på huset. Det som verkligen, som jag tänker på när jag varit där, det är att trädgården är ju helt övervuxen med växter och allt. Familjen som bott där har lämnat liksom adventsljusstakar, julstjärnor, allt sånt är kvar nu till och med 4 år senare. Efter den här hemska händelsen så har de bara lämnat. Huset har stått tomt tills nu. För nu ligger huset ute till salu på Hemnet. Huset ligger ute för 3 995 000. Så vill man köpa det, så varsågoda. Ambulanspersonal och brandmän blir tilldelade utryckningen. De anländer till platsen som är ett lugnt villaområde i skånska Hjärup som ligger mellan Malmö och Lund. På platsen ser de en man liggandes på golvet i ett förråd i en stor blodpöl. De ser direkt att mannen har stora skador i huvudet och att det är blodstänk i princip överallt. På golvet, i taket, på väggarna. Det har brunnit på mannen och i nära anslutning till mannen, men det är ingen större brand. En av ambulansförarna ser en yxa en bit bort och misstänker att det kan vara den som har använts för att skada mannen. De märker ganska direkt att mannen är död. Och detta kan vara det värsta de någonsin har sett. Den brutalt mördade mannen heter Gregor Libler och det kommer visa sig att han har dödats med 10-15 slag mot huvudet med en yxa. Han har även blivit slagen med en hammare och någon har tänt eld på hans kropp för att dölja sina spår. Cecilia och Gregor träffas vid arbetet och de blir snabbt ett kärlekspar. Bara 4 månader senare är Cecilia gravid med deras första barn. De kommer att få 3 barn tillsammans. Och hon beskriver Gregor som charmig. Och enligt henne så tror hon att han faller för henne eftersom hon är duktig och driven på sitt jobb. Enligt Cecilia, men även utomstående, så verkar de ha haft ett helt perfekt liv, utåt sett. De hade bra jobb, ett fint hus och de reste mycket. Men enligt Cecilia så har hon varit väldigt isolerad i sitt förhållande. Hon nämner i den här dokumentären som jag sa innan på Via Free hur kontrollerande Gregor var. Han kontrollerade vem hon pratade med, hur lång tid hon var ute med hunden, hur hon betedde sig mot andra, vem hon pratade med, vem hon inte pratade med. Hon fick aldrig åka och handla själv till exempel. Det var aldrig fysiskt våld och jag kommer återkomma till detta lite senare. Hon säger även att han var tvungen att ha allt kliniskt rent. Till exempel så var hon tvungen att tvätta bilen så fort hon hade kört med den. Barnen fick inte ha skor på sig i bilen och inomhus var det alltid skinande rent. Hon menar att detta var det viktigaste för Gregor, att allt såg perfekt ut. Något som jag vill nämna också, det är att även utomstående säger att de höll sig väldigt gärna för sig själva. Eller de umgicks inte med så mycket andra personer. Och jag tänker att det är också värt att nämna. För att detta med att Gregor har varit kontrollerande har Cecilia aldrig berättat för någon annan innan. Utan det är hennes ord. Jag berättade innan att de har 3 barn tillsammans. Och jag är lite osäker på alla barnens åldrar. Men jag vet att den äldsta var 15 vid mordet. Och de 2 yngsta barnen, de befann sig i huset när pappan blev mördad i förrådet bara någon meter bort. Det äldsta barnet skulle köpa hamburgare som de skulle grilla lite senare. Han var ute och åkte med sin skateboard. När hans telefon ringer och det står lillebror. Han svarar och lillebror ber honom komma hem och att han måste skynda sig. Så han hoppar på tåget och åker direkt hem till Järup. Både barnen och mamma Cecilia får stöd hemma hos en granne efter allt trauma som hänt med deras pappa. De är ledsna och stundtals arga. De vet ju inte vad som har hänt. En av sönerna säger till polisen att pappa var hans bästa vän och den personen som stöttat honom när han har haft det tufft. Cecilia misstänks inte på en gång utan en stund senare som man ser att hon har blodstänk på sin svarta Canada Goose-jacka. 4 dagar efter att Gregor hittas mördad så häktar polisen Cecilia misstänkt för mord på sin man. Under rättegången så nekar hon till allt. Hon säger även en rad märkliga påståenden. Till exempel svarar hon så här.
Och hammaren som ska ha använts som tillhygge här. Är det er yxa?
Ja, det är ju sånt som ligger i förrådet.
Ja, bedömningen är ju att de har använts som tillhyggen i det här tillfället. Och det med blod och fettvävnad som man ju kan se överensstämmer med fynd på dina kläder här. Har du någon kommentar till det?
Nej. Jag har ju varit inne i förrådet, absolut. Men jag har inte hållit i någon hammare eller någon yxa.
Den här dagen, 30 Cecilia. Vad är det som har hänt med din uppfattning då?
Jag kan ju inte svara på vad det är som har hänt honom. Jag kan ju bara säga att det är ju någon i så fall som vill honom illa om det är så att han inte har ådragit sig det här själv helt enkelt.
Om det inte är så att han har ådragit sig det själv?
Ja.
Någon form av olyckshändelse menar du?
Ja.
Så antingen det eller så är det någon annan.
Ja.
Oklart vem.
Ja.
Det vi hör i klippet, att han kan ha gjort detta själv, tycker jag låter väldigt konstigt. Alltså vadå, ska han ha slått sig själv i huvudet 15 gånger med en yxa? Ja. Det är några sådana märkliga kommentarer hon lägger. Men hon, som sagt, nekar ju till allt. Men i dokumentären En mördares bekännelse på Via Free går Cecilia Libler för första gången ut med att det var hon som dödade sin man den 30 januari 2016 i deras gemensamma bostad. Dokumentären sändes 2018, så hon har alltså nekat i mer än 1 års tid. Men hon berättar bara vissa delar, för det är väldigt mycket som hon inte har något minne utav, som hon nämner.
Så hon döms mot sitt nekande, med andra ord?
Hon döms mot sitt nekande när rättegången hålls i 2016 eller 2017. Men via den här dokumentären så vill hon erkänna. Mm. Och hon vill berätta sin historia, liksom. Så jag tänkte berätta vad Cecilia menar har hänt lördagen den 30 januari 2016. Cecilia och Gregor, de vaknar upp på lördagen och tar en lång promenad i bokskogen som ligger en bit bort. De kommer hem och de är hungriga och de äter en lunch tillsammans. Gregor dricker alkohol, vilket är något som han gör ganska ofta, och fixar i trädgården. Efter en stund ska de tvätta bilen tillsammans och här tar de en bild ihop och de ler stort in i kameran. Cecilia ska duscha hunden, tvätta alla sängkläder och laga lunch innan hon är klar med dagens arbetsuppgifter. Gregor snubblar plötsligt till på grund av alkoholen och Cecilia hjälper honom in till förrådet där han ska vila på sin solsäng som han har. Och det är nu som Cecilia känner att hon har fått nog. Hon orkar inte leva så kontrollerat i sin relation med Gregor längre. Hon känner att hon inte har något kvar att leva för. Hon går in i förrådet där han ligger och sover. Hon tar yxan och börjar slå, slå och slå. Sen minns hon inget mer från den händelsen. Nästa sak hon minns är att hon håller en vattenslang och sprutar in mot förrådet. Sen är allt svart. Och så nu tänkte jag dra åklagarens händelseförlopp. Gregor ligger och sover på solsängen i förrådet. Cecilia går in och slår honom med yxan i huvudet 10-15 gånger. Men han dör inte här. Sen tänder Cecilia eld på och i närheten av Gregor för att dölja spåren. Efter Cecilias larmsamtal till SOS som vi hörde i början så kommer en granne och försöker hjälpa till. Grannen ser Cecilia och två av barnen på tomten och Cecilia berättar att hennes man brinner in i förrådet. Grannen ser vattenslangen som ligger precis i närheten av förrådet och han tar upp den för att spruta vatten in i förrådet. Men då hindrar Cecilia honom. Hon tar slangen och går själv in i förrådet och låser efter sig. En hammare man hittat visar att den skulle kunna ha använts efter branden på grund av olika undersökningar som har gjorts. Man hittar en soppåse i en soptunna med blodiga kläder i som man tror att Cecilia haft på sig vid mordet. Åklagaren menar att hon har bytt kläder. Det var åklagarens händelseförlopp på det som har hänt med Gregor. Efter att Gregor blivit mördad så görs en obduktion på hans döda kropp. Den visar att han har haft sömnmedlet Stilnoct i sig. Enligt doseringsbeskrivningen ska man ta detta direkt innan läggdags, vilket betyder att det är snabbverkande. Så då är ju frågan, har han tagit detta själv eller har Cecilia lagt det i hans alkohol? För jag tycker att det verkar väldigt konstigt om man skulle ha tagit detta själv, för han var ju ute och arbetade i trädgården. Så varför skulle han vilja ta sömnmedel då? Det man vet om Cecilia och Gregors relation är att Gregor haft mycket sparade pengar på sitt konto. Men Cecilia har haft stora skulder och kortkrediter. Det var även Gregor som ägde deras hus. Men enligt Cecilia var det hon som försörjde familjen. Om någon av dem skulle gå bort så skulle den andra ärva allt. Cecilia säger själv i dokumentären att det var förhållandet som var hennes motiv till mordet. Hon orkade inte leva som hon gjorde. Hon säger att det inte var hennes akuta behov av pengar som var motivet, vilket åklagarna ville påstå. Men som sagt, idag så har Cecilia erkänt mordet på sin man och hon sitter fängslad i Ystad. Hon fick 16 år och kan tidigast bli frigiven 2026. Så om 6 år är hon kanske fri. Cecilia dödade sina barns pappa och försvann själv ur deras liv eftersom hon sitter ju i fängelse. Och jag såg den här dokumentären på Via Free för första gången när den precis kommit ut 2018. Och då kände jag verkligen med Cecilia och jag tror att hon har blivit väldigt kontrollerad i sitt förhållande med Gregor. Däremot så tycker jag att hon gör en usel dokumentär genom att svara jag minns inte på nästan alla frågor. Och jag tycker även att om hon har blivit så kontrollerad som hon säger så borde hon borde berätta så mycket mer och så mycket mer detaljer för att få folk att känna med henne, att tycka synd om henne och förstå henne. Liksom, för att hon målar upp sig som ett offer. Och jag tycker att hon skulle inte överdriva, men hon skulle vara mer ärlig i så fall. För det som hon säger nu i dokumentären tycker jag inte ger henne den tröst som hon vill ha för att ha mördat sin man. Men nu när vi bestämde då att jag skulle prata om detta i podden så kollade jag på dokumentären en andra gång. Och då såg jag den med lite andra ögon för att nu har jag mer fakta bakom. Jag har läst mycket om fallet på olika sidor och jag har även läst förundersökningen. Så jag har ändrat min uppfattning lite om Cecilia. Jag tycker det är mycket som bevisar att hon ljuger om vad som har hänt. Och jag tror att hon kommer ihåg mycket mer än vad hon säger. Något som jag berättade innan, det var att hon säger att det inte förekom fysiskt våld i hemmet. Men så här skriver Cecilia i ett brev till justitieministern 3,5 år efter mordet. Jag är en kvinna som för 3,5 år sedan fick 16 års fängelse för att polis och socialtjänst inte kunde skydda mig och mina barn från min man som under många, inom parentes 17, år av fysisk och psykisk misshandel. Vet du hur det är att ständigt leva i rädsla och skräck för att din man och pappa till dina barn ska slå igen? Du har ingen aning om detta eftersom det inte drabbar dig. Så detta skrev hon till justitieministern Morgan Johansson. Vad säger man? Ge henne nåd och befria henne från fängelset. Eller släppa ut henne ur fängelset. Sen har jag en till uppspelning från dokumentären på Via Free som jag tänkte spela upp. Som får mig att reagera en del.
Jag är ju ingen hemsk person för att jag har dödat en annan människa. Jag är ju ingen hemsk person för att jag har dödat en annan människa. Dödat en annan människa. Dödat en annan människa.
Fast jo. Alltså, grejen är att jag har förståelse för henne. För att jag har levt i en väldigt lik situation. Men det finns andra utvägar.
Det är aldrig rätt att döda någon, hur gärna man än vill ibland. Så alltså, det han har gjort mot henne,
det är inte rätt.
Nej, men hon tar ju det steget ännu längre. Och du är en hemsk person om du mördar någon. Det är skillnad på självförsvar och brutalt elda någon. Alltså sätta eld på någon, slå med hammare och yxa 15 gånger. Det har ju tagit lång tid att göra detta.
Men är det inte en typ av självförsvar?
Jo, fast han låg och sov.
Ja, ja, alltså det är ju inte ett direkt självförsvar.
Nej.
Jag menar ur då sätt att hon har levt under terror i 17 år.
Men hon har ju heller inte, hon har aldrig berättat för någon. Och jag vet ju inte hur detta är, för jag har aldrig varit i en sån här situation, men
man vågar inte berätta, för man är rädd för konsekvenserna.
Men alltså nu, hon försvinner från sina barn, hon får sitta i fängelse 16 år. Alltså,
jag tror inte det försvinner. Jag för egen del kan säga att det har gått många år sedan jag tog mig ur den här situationen. Men jag känner fortfarande inte att jag vågar berätta. Så vi står på lite olika sidor där.
Det är lättare för mig att säga också vad jag tycker och tänker, för att jag har inte varit med om det.
Mm.
Du har, och du vet hur det känns och hur det är. Men hur känner du på det som Cecilias barn säger om sin pappa? Det står väldigt mycket i förundersökningen. De är jätteledsna. Som han sa, min pappa är den som har hjälpt mig. Han blev mobbad. Och då är det hans pappa som har stått upp för honom. Och det är liksom så här, de kan inte ens fatta vad som hänt. De är jätteledsna, jättearga. Och de vet ju inte där och då att det är deras mamma som har tagit pappan ifrån dem. För hennes egen del var detta kanske en vinst, men för hennes barns del så
var det ju absolut inte det.
Nej.
Det tycker jag är oerhört tragiskt. Och det får ju det att låta som att då kanske det inte var helt.
Nej, alltså jag är så splittrad.
Ja. För det låter konstigt om barnen skulle få vara så fria och han var så fantastisk mot dem, men terroriserade henne så mycket.
Och jag känner mig att barnen var ju ändå, alltså 15 och några år yngre, så de kommer ihåg detta.
Självklart.
Och då borde de ju också ha sett om Gregor var så kontrollerad mot Cecilia. Och därför kanske känna med henne då att ja, men jag vet hur mycket du har fått stå ut, mamma. Men vad jag har kunnat läsa mig till så, alltså de är arga på henne. Detta fallet är jättesvårt tycker jag.
Ja.
Man tycker ju att det är fint att hon har erkänt. Men samtidigt, ja hon erkänner, men hon berättar ju ingenting egentligen för att hon minns inte.
Alltså hon erkänner, men hon tar ändå inte ansvar för det, för att hon bara, jag är ett offer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Jag har ett liknande fall, men där utgången är helt annorlunda. Och det är också i Skåne. Det handlar också om en yxa. Och detta är ett fall som de flesta skåningar någon gång har talats om. Det är yxmorden i Kristianstad. Det är nästan lite mytomspunnet, för det finns väldigt få detaljer kring det. Man måste nästan känna någon som känner någon som kände antagligen offret eller gärningsmannen. Och som tur är så gör ju jag det. Den här historien, den börjar som de flesta andra. Man möter kvinna, kvinnan och mannen blir förälskade och så vidare. Så i februari 1976 så möter den då 22-åriga Halina den då 30-åriga journalisten Jan och fyrverkerier uppstår. Det nyförälskade paret går raskt fram under våren och sommaren. Och innan året är slut så är Halina gravid och paret har gift sig. I maj 1977 så får de en liten pojke som de väljer att döpa till John. De flyttar in tillsammans i sin lägenhet i centrala Kristianstad och om än en kort tid är de en lycklig liten familj. Men det dröjer inte länge innan John förändras. Han går från nykär make och pappa till att bli otroligt svartsjuk och kontrollerande. Han förbjuder Halina att träffa sina vänner eller ens lämna hemmet utan honom. Men i smyg så blir Halina vän med lokalvårdaren Anna-Lena som har Jan och Halinas trapphus som en del av sin arbetsplats. Det är en lättsam men fin vänskap som växer fram, om än sporadiskt då deras umgänge till en början endast äger rum när Anna-Lena är på plats i trapphuset. I ett försök att komma hemifrån oftare börjar Halina nu studera och deras lilla son får vara på ett daghem medan hon är i skolan och Jan är på arbetet. Jans kollega på Kristianstadsbladet vittnar om hans hetska temperament och hans aggressiva och hotfulla telefonsamtal både till sin fru och sin mor framför alla kollegor på redaktionen. Han skriker ofta att de är jävla kärringar och det är bäst för dem att de gör som han säger. När Halina börjar studera känner Jan att hon börjar bli för självständig och det är nu den fysiska misshandeln börjar. Jan misshandlar Halina oftare och oftare och framförallt när han har druckit alkohol. Han slår henne, han sparkar henne, han kallar henne för alla fula saker som han kan komma på och vid ett tillfälle så slår han henne tills att hon faller ihop på golvet och fortsätter då att sparka Halina över hela kroppen fram tills att deras treåriga son Jan biter tag i sin pappas ben för att han ska sluta sparka på hans mamma. Först då slutar han. Han lämnar rummet och låter Halina ligga kvar på golvet med den förtvivlade lilla John stående över sig. Några dagar efter misshandeln kommer Anna-Lena som vanligt och ska städa trapphuset och ringa på hos Halina. När Halina öppnar dörren blir Anna-Lena så chockad över åsynen av Halinas blå ansikte och kropp att hon inte vet vad hon ska säga eller göra. Halina försäkrar Anna-Lena om att det inte är någon som helst fara. Hon och Jan hade bara bråkat, inte mer än så. Hon och Jan har ett lyckligt harmoniskt äktenskap och hon älskar sin man över allt annat och kan inte tänka sig att leva utan honom. Men den person som Halina vågar anförtro sig åt om sitt äktenskap är Birgitta, vilket är Jans brors flickvän. Hon är i samma ålder som hon själv, nyskild och har ett barn i Jans ålder. Broren och Birgitta var tillsammans under ett par månader 1979. Broren bröt ner Birgitta så hårt psykiskt att hon under en tid blev inskriven på en psykiatrisk inrättning. Men Birgitta är den enda vän som Halina har lov att umgås med för Jan. Halina berättar för Birgitta om misshandeln och hur han brukar spotta henne i ansiktet, dra henne i håret, och det spelar ingen roll om deras lilla son står och tittar på. Jörn bryr sig inte. När svartsjukan tar över spelar ingenting någon roll längre. Men allt eftersom tiden går blir situationen ohållbar. Men en natt försöker Jan att kväva Halina med en kudde i sömnen. Men tack och lov så misslyckas han. Men det dröjer inte länge efter det innan Jan misshandlar Halina så brutalt att hon hamnar på sjukhuset. Jan blir omedelbart häktad och sitter häktad i de 5 dagar som Halina ligger på sjukhuset innan hon drar tillbaka sin anmälan. Detta blir omskrivet i Kristianstadsbladet. Och när Anna-Lena läser artikeln så är hon helt säker på att det är Halina som är den misshandlade kvinnan. När Anna-Lena frågar Halina om saken en tid senare så bekräftar Halina att det är henne artikeln handlar om, men vägrar att prata mer om det. Hon och Jan hade bråkat. Det var allt. Halina och Jan har nu varit gifta i 3 år. Men de kommer efter den senaste händelsen gemensamt fram till att de nu ska separera. Jan flyttar ut ur lägenheten och hämtar sin mamma. Halina kan nu andas ut. Hon passar på att träffa sina vänner så mycket hon kan och hon träffar även nya. Men framåt hösten 1979 hittar paret tillbaka till varandra efter en tid av mycket samtal och känslan av att deras problem är lösta. Så Jan flyttar ut från sin mamma och hem till lägenheten igen med Halina och Jan. Men det dröjer inte länge innan bråken är igång igen och grannarna hör hur det skriks dagligen inifrån lägenheten. En dag handlar bråken om att Halina ska gå på kalas hos en vän. Hon kommer senare till kalaset än alla andra gäster och går hem långt tidigare än alla andra. Men det är inte tillräckligt för att Jan ska acceptera att Halina har varit ute med människor. Men på detta födelsedagskalaset så träffar Halina Renata. En kvinna som är några år äldre än Halina själv och som utstrålar både självsäkerhet och respekt. Halina dras direkt till henne och de samtalar under hela kvällen. Halina känner direkt ett förtroende för Renata och anförtror sig för henne om sitt äktenskap. Att äktenskapet är kantat av högljudda bråk vet Renata redan eftersom att vänner till henne bor i lägenheten vägg i vägg med Halina och Jan. De båda kvinnorna bestämmer sig för att träffas igen innan Halina skyndar hem från kalaset. Renata och Halina ses igen i smyg. De kör till andra städer flera mil bort för att umgås och dricka kaffe. För där finns det inte en chans att Jan eller någon han känner skulle vara. Nu berättar Halina allt om vad Jan har utsatt henne för genom åren. Hon gråter förtvivlat medan hon berättar om hur han sparkat sönder hennes revben och hur han har tagit strypgrepp på henne och skrikit att han ska döda henne. Och det är nu som Halina också finner styrkan att begära skilsmässa. Jan har också kommit till insikt att äktenskapet inte längre går att rädda. Så han skaffar sig en lägenhet i närheten av Halinas. Dels för att kunna hålla koll på henne och dels för att de ska ha delad vårdnad om sonen. Återigen kan Halina ha ett socialt liv och våga berätta för Anna-Lena vad det var som egentligen hände den där gången hamnade på sjukhuset. Under de kommande åren kan Halina leva ut. Hon går på stan, hon träffar flera nya vänner och hon går till och med ut och dansar. Och det var där, på en dansbana, som hon träffar Mats. Mats är en nyskild sjukpensionär med en liten son i Johns ålder. Han bor i en liten röd tegelvilla som han hyr precis utanför centrala Kristianstad. Villan har en stor trädgård med 4 sovrum, varav det stora sovrummet har altandörr ut till uteplatsen i trädgården. Halina och Mats fattar tycke för varandra och utbyter kontaktuppgifter den där kvällen på dansbanan. Det ska visa sig att Mats är Birgittas exman. Men Birgitta har inga problem med att Halina träffar Mats. Birgitta och Halina står varandra nära efter den tid Birgitta var ihop med Jans bror. Och eftersom att Birgitta var den enda väninna som Halina fick lov att ha så betydde Birgittas vänskap extra mycket för Halina. Och även Birgitta och Mats står varandra fortfarande väldigt nära även om det inte längre finns någon kärlek mellan dem. Birgitta är hemma hos Mats regelbundet och hjälper honom med hans dialysmaskin som han har inkopplad i 3 nätter i veckan för hans kroniska njursjukdom. Och en morgon som hon kommer hem till Mats för att just hjälpa honom så är både Mats och Halina vakna och väldigt upprörda. De har varit vakna hela natten. Jan har fått reda på av en bekant att Halina och Mats träffas och han har ringt hem till Mats flera gånger under natten för att hota dem båda till livet och hota Mats med att han ska anmäla honom för att ha sålt frimärken och serietidningar svart. Detta har gjort dem båda väldigt rädda och oroliga. Men Halina måste ändå regelbundet åka hem till Jan för att lämna Jan. Och även om Halina och Jan inte längre lever tillsammans så är de fortfarande gifta då skilsmässan inte är färdig än. Men Jan har nu kommit till insikt. Det kommer aldrig att bli de två igen. Och detta gör honom ursinnig. Han börjar planera hur han ska döda Halina på bästa sätt. Och han kom fram till att genom en till synes olyckshändelse skulle vara det bästa alternativet. En trafikolycka, det skulle bli bäst. Det vållar mest skada och nästan garanterar döden. Men rätt tillfälle dyker aldrig upp och han börjar bli otålig. Så Jan bestämmer sig för att köpa en yxa istället, för att döda Halina med den. Jan visar upp den här yxan för John, som nu hunnit bli 5 år, och berättar för honom att han ska använda den för att döda mamma. Jan visar även upp yxan för sin bror och sina vänner. När Halina sedan kommer hem till Jan för att lämna John så får hon syn på yxan. Först säger Jan att den här yxan har han fått låna av sin mamma och den bara ligger där och skräpar, även om den är helt ny. Halina tror inte på detta och blir nu ännu mer rädd. Hon berättar för sina vänner om yxan som hon sett hemma hos Jan och de bönar och ber henne att kontakta polisen. Men Halina ser inte någon mening med att kontakta dem. De kommer inte kunna göra någonting ändå. Det dröjer sedan inte länge innan Jan hotar Halina med yxan och ringer henne om nätterna och skriker på henne att han ska döda henne med den, och han kommer aldrig att få fängelse för det. För även om polisen skulle gripa honom så kommer han bara spela dum i huvudet och få sitta max 3 år på rättspsyk. Dessa hot får Halina att känna att hon måste fly med Jan. Hon kontaktar Renata för att få stöd och hjälp, men Renata råder henne igen att gå till polisen, men Halina vill inte. De kommer inte tro henne, det finns inga vittnen. Men hon tvingar Renata att lova henne att hon ska ta hand om John om någonting skulle hända henne. Halina spenderar mer och mer tid hemma hos Mats. Där känner hon sig mycket mer trygg än hemma i lägenheten. Och John har Mats jämnåriga son att leka med. För även om John har telefonnumret dit så vet han inte var Mats bor. Skilsmässan mellan Halina och John är nu äntligen klar. Och Halina känner sig lättad och detta vill hon såklart fira. Så på kvällen den 5 juni 1982, vilket är en härlig sommarkväll, så ska Mats, Halina och John gå på en fest på Söder i Kristianstad. Samma kväll har Jan besök av en barndomsvän från Norrköping. Han ska vara hos Jan i en vecka. Och ikväll är de ute på stan och besöker de lokala pubbarna. Men redan efter ett par glas så känner han hur vreden börjar koka över. Han kan inte sluta tänka på att Halina nu har glidit ur hans händer helt och hållet. Efter att han har uppsökt toaletten lämnar han pubben utan att säga någonting till sin vän. Han går hemåt för att kunna ringa till Halina eller till Mats, var hon nu må vara. Väl hemma ringer han till båda två men får inget svar någonstans, vilket gör honom ännu argare. Han bestämmer sig för att bege sig tillbaka till pubben till sin vän, men möter vännen direkt vid ytterdörren när han ska bege sig av och de beslutar sig för att gå ut på stan tillsammans igen. Vännerna dricker sig berusade men beger sig hemåt ganska så snart. Återigen så somnar vännen ganska så omgående, men Jan håller sig vaken. Han kan fortfarande inte skaka av sig tanken på att han och Halina nu är skilda och hon har en ny relation med Mats. Klockan är inne på småtimmarna när Jan drar fram telefonkatalogen för att slå upp Mats hemadress. Sen går han runt i lägenheten för att samla ihop det han behöver. En brödkniv, en karta och yxan. Han sköljer ner en mängd tabletter med hjälp av en flaska sprit. Sen går han ut i hallen, tar sin väns bilnycklar som han har i den inre kavajfickan och beger sig av i bilen mot utkanten utav stan. Med hjälp av kartan hittar han fram till Handbollsgatan 2. Där ligger Mats röda lilla tegelvilla med både Mats och Halinas bilar parkerade på uppfarten. Jan stryker kring huset och går in i trädgården på baksidan. Där står ett uppslaget tippitält och eftersom att det är en ljummen sommarnatt är det mycket möjligt att Halina ligger där inne och sover ihop med Jan. Så Jan tar fram yxan och samla kraft. Han hugger sönder hela tältduken men endast för att inse att tältet är tungt. Hans frustration växer sig ännu starkare och han beger sig mot huset. Han känner på alla dörrar och fönster men allt är låst. Han går tillbaka till baksidan av huset och tittar in genom altandörren innan han med yxan slår sönder glaset i den för att kunna öppna den inifrån och komma direkt in i sovrummet där Mats, Halina och John ligger och sover. Mats vaknar omedelbart av smällen och ljudet av det krossade glaset. Han ser Jan och instinktivt kastar han sig ut mot köket för att kunna komma åt sladdtelefonen som sitter uppsatt på väggen för att ringa polisen. Halina och Jan vaknar av tumultet. Halina är förvirrad och fortfarande påverkad av alkoholen hon druckit under kvällen, så hon förstår inte vad som händer. Jan står i det sönderslagna glaset med yxan i handen och skriker på Jan att han ska lämna rummet. Men Jan är för rädd och vill inte lämna sin mamma, så han gör inte mer än att klättra ner från sängen och ställa sig i hörnet utav rummet. Nu vaknar Halina till och hon förstår vad det är som håller på att ske. Jan går emot henne där hon ligger i sängen och hon bönar för sitt liv. Men Jan blinkar inte ens. Han samlar kraft. Han svingar yxan mot Halinas hals. Hugg efter hugg efter hugg. Tills att Halinas huvud har skilts från kroppen. Då vänder sig Jan mot dörren för att se att Mats står med telefonen mot örat och går med bestämda kliv mot honom. Mats hinner säga i telefonen att han behöver komma i kontakt med polisen innan Jan hugger av telefonsladden. Men det är inte tillräckligt. Han börjar att hugga mot Mats, men Mats försöker att freda sig och håller upp armarna i ett försök att skydda huvudet. Jan fortsätter att svinga med yxan och den tar i båda Mats armar. Tills att Jan siktar mot handen som Mats håller telefonen i. Och med ett kraftigt sving hugger han av Mats vänster hand. Blodet sprutar ur Mats pulsåder och täcker förutom hela rummet även Jan. Mats faller till golvet och skriker att Jan ska sluta. Vilket han nu äntligen gör. Och det är nu Jan ser att Jan stått i sovrummet hela tiden och sett allting utspela sig. Han tar Jan under armen och går ut genom entrédörren och tillbaka ut mot bilen. Han sveper det sista han har kvar i spritflaskan och kör sen tillbaka mot stan. Han kör hem till en vän och bankar på mitt i natten. Vännen kommer och öppnar dörren alldeles urvaken. Jan lämnar över Jan till sin vän och vännen förstår till en början ingenting. Sen ser han att Jan har blod över hela kroppen. Och eftersom att Jan, förutom att han är stupfull, ser oskadd ut så förstår han att det inte är Jans blod. Men inga mer ord än ta hand om Jan utbyts innan Jan sätter sig i bilen igen och kör mot polisstationen. Där han åter inte mer än behöver kliva in genom dörren innan poliserna ser allt blod som täcker Jans kläder. Jan erkänner allt på en gång och en polispatrull åker till Mats hus där de inte mer än kan konstatera att både Mats och Halina är döda. Jan är nu gripen för dubbelmord men erkänner sig bara skyldig till dråp och grov misshandel. När fallet ska tas upp i tingsrätten kräver Jan att få göra en stor sinnesundersökning och läkaren diagnostiserar honom med schizofreni.
Nej!
Jo. Så Jan blir dömd i både tingsrätt och hovrätt till rättspsykiatrisk behandling och är ute igen efter 3 år.
Oh my... Så han fick som han ville?
Jajamän.
Oh.
Och detta är trots att Renata, Anna-Lena och Birgitta vittnat om att allt är planerat och utstuderat ifrån Jans sida. Jan studerar teologi och hävdar att han har funnit Gud och han är nu frisk och kan förlåta sig själv för sina handlingar och gå vidare med livet. Lille Jan, som vid rättegången hade hunnit fylla 6 år, tilldelas Halinas livförsäkring på 120 000 kronor, vilket i dagens värde är cirka 305 000 kronor. Och ett skadestånd ifrån sin pappa på cirka 2 700 kronor, vilket i dagens värde är 6 800 kronor. Och när Jan skrivs ut från rättspsykiatrin så får han vårdnaden för Jan och därmed hand om hans pengar. Han byter sitt och Jans efternamn och väljer att arbeta som präst på annan ort.
Vilken jävla twist!
Ja.
Alltså där när du sa, han lämnade över Jan och åkte till polisstationen så tänkte jag bara, okej, nu kommer han erkänna allting. Och det gjorde han, men... Han spelar också på att han är psykiskt störd eller så, har en störning och på så sätt får han sina 3 fucking jävla år och vårdnaden med sitt barn.
Och pengar.
Han fick alltså jag vill veta vad det här, vad John, sonen, hur han mår idag och hur han ser på detta idag.
Mm. Det är det enda jag har tänkt på under tiden jag har skrivit det här fallet. Det här var, alltså som sagt, det finns inte så mycket information att få. Jag har fått göra intervjuer med ett par personer, men det är ingen som vet hur John mår idag.
Vet de som du känner, som känner de här, vet de var sonen bor idag och så?
Ja, det vet de. De vet vad sonen heter och var han bor. Det har jag också hittat, men Som jag har förstått det så är han gift. Men det är det enda jag vet.
Jag vill veta vad han tänker om sin pappa.
Mm, det vill jag också veta.
Han är en dubbelmördare.
Ja, precis. Han har mördat Johns mamma. Ja. Sen mer eller mindre fått gå fri från det.
Och om han är schizofren?
Ja.
Och man har schizofreni?
Schizofreni är en typ av psykossjukdom, har jag för mig. Så det är bara, om jag har uppfattat rätt, är det bara i en viss tid du är i det modet.
Ja, så efter moden så var han helt normal i huvudet och kunde ta hand om sitt barn tills han var 18.
Ja.
Och nu får han jobba som präst.
Mm, precis.
Hur kan man få jobba som präst när man har dödat människor?
Jag vet inte. Jag tycker det är jättekonstigt.
Tänk, så ska jag, nu är jag inte kristen eller så. Nej. Men, eller jag har gått ur kyrkan i alla fall. Mm. Men vi säger att jag skulle vara supertroende. Och jag ska typ gifta mig eller ha begravning. Inte fan vill jag ha han som min jävla
inte.
Präst.
Nej, absolut inte.
Åh gud. Mm. Ah, vilken jävla twist. Jag trodde verkligen inte detta skulle...
Nej.
Att det skulle sluta så här.
Nej, och det är ju det som... Det är en del av detta som gör det extra fruktansvärt. Mm. Att jag ser det som att han kom undan. Allt gick som planerat för honom.
Han har ju planerat det här till 110%.
Jajamän.
Han har till och med köpt en yxa och haft den flera, alltså långt innan liksom.
Ja, ja, och innan han bestämde sig för yxan så tänkte han att han skulle få det se ut som en olyckshändelse.
Mm. Hur känner, alltså är Kristianstad, är det en stor stad?
Nej, det är det inte, men det är den större staden på östkusten i Skåne.
För jag tänker, de som känner honom, hur har de uppfattat detta när han kommer ut efter bara 3 år?
Ja, utifrån de personer jag har pratat med om det här, de tycker ju det är helt jävla fruktansvärt. Ja, okay. De ser det som att han kom undan. Dels att han bara fick sitta 3 år på rättspsyk och att han fick pengarna för det i försäkringen. Mm. Alltså då, visserligen genom sonen, men ändå.
Och det är klart, han flyttade till en annan ort, så han har väl kanske flyttat långt därifrån?
Nej.
Nej?
Inte långt därifrån, men han har flyttat en bit därifrån.
Och den här Mats, han dog av...
Han förblödde.
Han förblödde.
Ja, till döds.
Så hade polisen och ambulans och sånt kommit lite snabbare, kanske han hade överlevt. Då hade det ju gått på ett helt annat... Alltså det hade slutat helt annorlunda, antagligen.
Ja, det är det. Men det här var ju faktiskt vårt sista avsnitt för säsongen.
Mm.
Vi har gjort 6 avsnitt och 1 bonusavsnitt. Och det här var ju våra första avsnitt. Så nu ska vi ta en tid och utvärdera hur den här säsongen har varit. Vad vi kan göra bättre till nästa. Vi ser fram emot att läsa igenom all er feedback och alla era tips. Så vi kan komma tillbaka om x antal veckor med en ny säsong med nya spännande avsnitt.
Vi kan ju nämna det att vi har ju hamnat på vissa Spotify-listor, trendande poddar, brott som berör, och vi är jätteglada för det. Och vi vill ju, alltså vi vill fortsätta ligga på de listorna när vi kommer tillbaka sen. Förhoppningsvis ännu bättre.
Och nu får vi tänka på att vi är helt nybörjare. Vi är så gröna på det här. Men som sagt, skicka feedback, skicka fall som ni vill att vi pratar om eller dyker ner i. Vi finns på Instagram.
dosnack_podcast.
Och på mejlen.
dosnack_podcast@hotmail.com. Eftersom vi är sådana nybörjare.
Ja.
Så hade det inte varit roligt att köra en liten bloopers.
Jo.
Avsnitt.
Jo,
som ett, jag vet inte, nästa söndag kanske.
Ja, men det låter bra. Istället för ett riktigt avsnitt.
Ja, vi kan avsluta med alla felsägningar.
Ja.
Allt kaos.
Ja. Hundar som skäller.
Ja, väldigt mycket har ju hänt.
Ja.
Så om ni skulle vilja höra det, hör av er till oss så fixar vi ett roligt bloopers-avsnitt som avslut för säsongen, kan man säga.
Ja, det låter bra.
Mm.
Okej, till nästa gång.
Ja.
Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.